Välkomna ska ni vara till den här poddversionen av samtalen mellan gaseller och stora svenska företagsledare arrangerat av Dagens Industri. Den här gången är det Britta Byrå som är koncernchef på Almi som träffar Berangil Pour som är medgrundare och CTO på Mellifik. Välkomna!
Jag heter Britta Byrå och jag är vd för Almi som ska hjälpa företag i tidiga faser med lån, riskkapital och affärsutveckling. Vem är du?
Jag heter Berangil Pour och tillsammans med min bror äger och driver ett bolag som heter Mellifik där vi sysslar med framtidens teknik för luft- och vattenrening och främst miljöteknik.
Du berättade vad du jobbar nu, men ditt första jobb, vad gjorde du då?
Ja, jag fastnade ju där, så jag är fortfarande kvar på mitt första jobb. Där jag faktiskt till och med exjobbade och innan exjobbet extra sommarjobbade där. Så att jag har väl varit på det företaget nu i, ja vad blir det? I alla fall till och från, i alla fall om man tar med från början, nästan 20 år. Och när vi fick möjligheten att ta över bolaget så var det att vi fick göra en omstart. Skala ner från en verksamhet på kanske 1500 kvadrat och 20-30 anställda ner till noll. Tog ett kontor i Stockholm, flyttade upp verksamheten från Malmö och ja, två körgardlager som man kunde stoppa in grejerna i och sen ett kontor som var kanske 15-20 kvadrat. Så där började vi igen för 12 år sedan ungefär.
Vad var det som var orsaken till omstarten? Vad hände?
Bolaget grundades i början av 90-talet med tanken om att man ska ha innovativ miljövänlig reningsteknik för framtida generationer. Så tanken, syftet och även tekniken eller som utvecklades under bolagets liksom initiala år väldigt mycket var ju väldigt god, men miljöteknik var ju inte ropet under början av 90-talet. Kemikalier och skita ner naturen var ju oerhört lönsamt och är ju tyvärr fortfarande i väldigt många av våra branscher. Vilket gjorde att det skedde väldigt mycket innovation i bolaget och det gör det fortfarande än idag. Men på den tiden var det så att man utvecklade, försökte även efter ungefär 10 första åren kommersialisera det, men det tog inte riktigt fart och det är lite av olika anledningar. Världen var inte redo för miljöteknik på det sättet som den är idag, det var inte i ropet, det fanns inga regulatoriska krafter. Samtidigt också som att det kanske behövdes en annan typ av styrning och som jag tror att vi bidrog med.
Mm. 20 år är en lång tid. Har du några särskilda minnesvärda händelser som liksom sitter som lite så här punkter som du minns bättre än andra?
Det har ju hänt otroligt mycket under de 20 åren och det som är roligt är att jag tycker att ingen dag är verkligen lik den andra fortfarande. Det här är alltså 2015 där vi har jobbat jättemycket för att få en affär i nästan 2 år. Och så får vi beställningen med villkoret att vi ska leverera en årsomsättning på 11 dagar. Så att det var så här att vi, jag tror det här var en torsdag eftermiddag, vi fick påskriften av en jättestor aktör där vi skulle göra en årsomsättning och så här med leveransdatum påkritat. Vi gick tillbaka och det första var så här att nej, men nu plockar vi inte upp verktygen och börjar liksom förbereda leveransen, utan nu måste vi vara innovativa. Nu har vi sagt i liksom, ja, kanske drivit verksamheten då i själva i 5-6 år men väldigt liten skala och så att okej, vi har ju byggt en skalbar plattform. Nu måste vi faktiskt tro på oss själva och sätta det på spel. Så att vi satt oss vid skrivbordet hela natten, gjorde om hela konceptet på leveranskedjan, samma produkt men att egentligen göra det på ett nytt innovativt sätt. Bland annat så var det 25 system som skulle levereras. Där bara, så som vi hade levererat fram tills då, så var det 2 man en vecka per system i leverans. Vi drog ner det till ungefär ett par timmar på fält för installationen genom att vi gjorde om hela sättet vi installerade det på. Men det krävdes att vi satte oss ner, gjorde om det. Och då har vi ju liksom, vi har alltid haft väldigt god relation till våra leverantörer. Det tror jag också är en nyckel när man jobbar som ett litet företag. Man måste ha en personlig kontakt med sina leverantörer för att det är de som hjälper dig att komma till målet i slutändan. Och då ringde vi upp dem och vi har nästan hela vår leveranskedja fortfarande faktiskt i Sverige. Allt ifrån kretskorten till svets, mek, el, rubbet. Olika ställen, mycket i Skåne, Småland, även lite på västkusten. För Sverige är väldigt duktiga på sånt. Så då ringde vi upp dem, tror jag var fredag eftermiddag så här. Och ringa en småländsk verkstad fredag eftermiddag. Så här, du grabbar, vi behöver hjälp. Vi behöver göra en årsomsättning och ha en installerad klar på 11 timmar, så det är, eller 11 dagar. Vilket innebär att ni måste leverera på 3 dagar till oss för att vi ska hinna bygga ihop grejerna. Och, kunna, och då var det så här att ja, man hör bakgrunden, han tar med sig mobilen ut i verkstaden, skriker ut, bara grabbar, och så det, kan ni tänka er att köra i helgen? Så att, och det gjorde de. Mm. Så det var faktiskt riktigt häftigt.
Ja, det är ett fint minne. Utifrån det här och andra erfarenheter, alltså det är svårt att lära av andras erfarenheter. Det är jättesvårt. Oftast kan man ju inte tänka på mer en sak. Om man tänker sig att tränar ett lag så kan du inte ropa 3 saker som man ska tänka på, utan det blir en. Mm. Om du fick tänka på liksom laget av entreprenörer i tidig fas som har kommit inte så fullt långt som du och din bror har gjort nu, vad ska du ropa till det laget? Liksom?
Det som kommer först upp, poppar upp först är ju att säga att våga ta beslut. Det kan skita sig, men ta ett nytt beslut. Men våga ta ett beslut, för att det värsta du kan göra är att sitta och älta och hamna i ett limbo där du utvecklas inte. För varje beslut gör att man går och tar ett steg framåt. Ibland tar man 2 steg bakåt på grund av det beslutet, men då tar man ett nytt steg framåt. Men man måste våga ta beslut för att kunna röra sig framåt. Och det är ju en fördel i, ska säga, mindre företag i startfasen, att man är mer agil, eller man ska vara mer agil, ska jag säga. Alla är ju inte det, och det är väl kanske det som kanske bestämmer hur snabbt man kan växa. Är man agil, är man anpassningsbar och vågar ta besluten, då kan man ju navigera sig genom på vägen, så att säga.
Tycker du att det har varit svårt att våga ta beslut?
Jag skulle inte säga svårt, men det har varit skrämmande. Vi gillar att ta beslut, men vi vill göra det liksom baserat på fakta och självklart också magkänsla. Man kan inte bortse från magkänsla, men man vill ändå vara hyfsat datadriven. Och desto senare sker det i en verksamhet, desto större får ju konsekvenserna av ett beslut. Och besluten blir ju större. Jag menar att i första året när vi tog över då, när vi blev tillbaka och började från scratch, tror jag vi gjorde 300 000. Ja, ett misstag skulle kosta oss 10 000. Vilket var ofantliga mängder pengar då för oss. Jag tror vår hyra låg på 6 000 kronor i månaden. Vi hade ingen aning om hur vi skulle betala det första året. Det var så här. Så att det var ju liksom det är olika problem och problemställningar, men samtidigt är det ju viktigt att man vågar ta besluten och känner sig trygg med de besluten man gör. Man måste ändå ha datat och i slutändan också se till att man har med sig magkänslan så att man gör det helhjärtat. Jag tror att det är viktigt. Vad skulle du säga för ditt tips till nya entreprenörer eller företagsledare?
Ja, måste man välja ett? Det är ju svårt. Jag har ju 2. Ja. Men det är ju cashflow i så fall. Det är det som oftast gör att man går i konkurs. Det är ju inte lönsamheten, utan det är pengar i kassan när det ska betalas. Så att om man ska börja med intresserad för en sak, det är ju när kommer pengarna in och när ska pengarna ut, och ha koll på det.
Ja, men det känner jag väldigt väl igen. Ja. Och det är ju, skulle jag säga, en av de stora utmaningarna när man växer och blir större och större desto snabbare man växer. Det har med, vad ska jag säga, inte med storleken lika mycket att göra som tillväxttakten. För desto mer man växer, desto snabbare binder man pengar och så sinar det i kassan. Om man inte planerar det väl eller har allmänt hjälp.
Ja. Har ni hamnat där?
Inte att vi hamnat i knipa på det sättet, men vi har haft en väldigt expansiv resa. Väldigt snabb tillväxt, vilket gjort att vi vet att vi har varje år behövt binda mer och mer kapital i form av lager, kundreskontra, andra, alltså i verksamheten. Och vi har alltid varit positiva resultatmässigt, men som du säger spelar ingen roll. För man måste ändå ha likviditeten och cashflow för att betala räkningarna i slutet av månaden, vilket gjort att det har vi ju varje år när vi gjort våra budgetar, även från start, försökt budgetera in och vet okej, vi ska växa så här mycket, vi tror baserat på erfarenhet och liksom sin budget att så här mycket pengar behöver vi binda. Och då går vi tillbaka och säger okej, hur löser vi cashflow-problemet innan det uppstår? Och det har varit tillväxtlån från Almi, det har varit god kontakt med banken, det har varit ibland att man får kanske också vara väldigt duktig med att man måste titta på inte bara de här stora, du vet, din Dream 100-bolag där du ska bara titta över horisonten och hitta de här megakunder, men du måste ju ha dina low hanging, du måste ha de här snabba affärerna som drar in likviditet på kort sikt. Så att, och som företag så måste du ha en långsiktig plan, men du måste ha en kortsiktig plan. För att den bara långsiktiga planen binder ju upp mycket kapital i och med att jag sitter och jobbar 3 år med en affär. Om alla sitter och jobbar med 3 år i affärer, då kommer det inte in några pengar första 3 åren förrän efter 36 månader. Och då måste man ju finansiera det.
Mm.
Och vi har ju gjort det på egen bok hela tiden. Så att då har vi ju liksom först haft alltså affärsområden som drar in pengar på kortare sikt och affärsområden som är mer liksom långsiktigt. Så att jag tror att man måste ha båda aspekterna med sig.
Det går ju väldigt, väldigt bra. Men man har gjort ett och annat misstag. Är det något särskilt med att fråga? Så här, kan du berätta om ett? Så här, där det inte gick som du hade tänkt dig. Och vad ni lärde av det eller hur tog ni er ur det?
Misstag vet jag inte. Men jag vet ju att vi har ju haft timingmässigt väldigt många gånger fel.
Mm.
Jag skulle säga så här. Man kan sätta klockan på att när vi tajmar saker... stort ska hända så går det tajmingen. Vi bestämde oss då för att ta över bolaget. Det var 2007-2008, börskraschen. 2 unga killar tänkte att det här ska vi köra. Vi ska starta ett nytt bolag mitt i allting när alla drar i handbromsen. Vi ska börja med att etablera investerarkontakter och gå ut och bara träffa, bara bygga en bas för framtiden och sen kanske leta kapital. Mm. Bokar alla mötena. Allt är klart på fredagen. Måndagen ska vi ut och en roadshow. Måndag går vi ut och utropar pandemi. Mm. Alla möten blir inställda. Och det är sådana här grejer som att det man måste ha med sig egentligen är att man måste ju inte slås ner av de här grejerna som man har planerat för, lagt ner pengar och så. Och sen är det ju jobbigt när saker och ting inte går som man planerat och misstag eller inte.
Mm.
Det kan vara vissa grejer, man får se det som en läropeng.
Mm.
Det är det och det är ju lite spännande när man till exempel just med det där, man står i Landvetter och ska vidare till Malmö på möten, alla Malmö-möten blir inställda, så sitter man och jagar flygplan hem för att annars sitter man liksom någonstans och inte vet vad man ska göra.
Mm.
Men ja.
Det här har ju varit ett år av Teams-möten och du refererar till alla de här bokade mötena som blir inställda. Vad är din erfarenhet av entreprenör och vad hänvisad till Teams-kanalen? I alla fall större utsträckning än tidigare. Eller andra digitala verktyg.
Ja,
det finns ju fler.
Det är ju också väl suttit ett och annat Teams-möte. Och det som jag skulle säga är att det fyller sitt syfte. Men det tar större plats än vad det borde göra.
Mm.
Jag tror att den mänskliga interaktionen. Det här med att sitta på tur man hand, prata. Etablera en mänsklig relation. För att även om det är affärer.
Mm.
Så är att man vill titta någon annan i ögonen. Sitta vid samma bord. Och vilja göra affär med personen och ha få eller ge full fokus eller få full fokus på ett annat sätt än ett Teams-möte är. Och gud nådde de här stora Teams-mötena eller Zoom eller vad man ska kalla det för. Jag sitter på vissa internationella liksom, kommittéer och sånt där i vissa sammanhang sitter 45-50 personer från olika länder av olika grad av både tal och skrivförståelse på engelska och så ska alla prata. Eventuellt prata i mun på varandra eller inte förstå varandra. Och det blir inte produktivt.
Mm.
Jag tror att man kan ha det till vissa grejer.
Mm.
För att minska ner på resor. Du kan ju vara mer effektiv att du både inte har miljöaspekten i resor. Men även också att du har du är mer effektiv att du kan sätta möten. Men det blir i slutändan tror jag att det är viktigt att man träffar sin motpart.
Mm.
I vilken relation det än är. Mm. Det är liksom, jämför det med om du ska ha en lång kund eller leverantörpartnerskap till, inte vet jag, att ha en personlig relation.
Mm.
Inte vill du ha det med din partner på Teams. Bara för att det är effektivt att du slipper liksom pendla liksom genom stan för att träffa dem.
Nej, det kan vara värt det.
Mm.
Men jag vet ju att du har ett tänk kring produktiva möten.
Ja, vi pratar lite om det. Och vi har ett internt uttryck som kanske är så här att det finns ju det vi kallar för mysmöten är ju tyvärr inte speciellt produktiva. Det är alltid trevligt att ta en kaffe och diskutera med någon och dela med sig av erfarenheter och få erfarenheter av duktiga människor, medarbetare, vänner och allting sånt. Men speciellt när det kommer till arbetssammanhang så jag tror att vi har ju försökt att genomsyra organisationer. Det måste ju finnas en agenda, det måste ju finnas ett beslutspunkt så att när vi har slagit våra kloka huvuden ihop och kommit fram till någonting vettigt eller diskuterat ett problem eller en lösning så måste det finnas ett beslut och en actionplan. Annars har vi suttit och myst. Mm. Och sen går vi därifrån och sen man märker att om man tänker tillbaka då har man diskuterat samma problem eller ämne ett handfull gånger utan att det har blivit någonting av det för att just att det inte var under organiserade former. Och det är, jag tror att man behöver ha mer struktur i sina möten och diskussioner för att öka produktiviteten. Mm. Annars blir det ju mysmöten som inte är speciellt produktiva, utan bara mysiga.
Ja, men vi kan ta dem i kaffemaskinen istället.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Själv, hur känner du det funkar med... Du måste ha massa möten och sånt, så att det är väl mycket Teams och andra onlineverktyg.
Mm. Jag tycker korta möten funkar.
Mm.
Och just det där, jag tycker när man sitter i långa möten, det är som att man försöker beama sig in i den där skärmen där.
Mm.
Man försöker trycka sig in där. Alltså rätt mycket kraft går ju att hålla fokuset i mötet. När jag sitter i möte med dig här nu, då behöver jag inte lägga någon kraft på att vara i mötet. För det är gratis. Så att jag har en situation, jag har ett minne om man nu, så här, när jag satt i ett styrelsemöte, jag tror kanske att jag var ordförande i mötet. Sen ser jag att katten sätts och kissar mitt på parkettgolvet. Och jag tänker så här, det är 2 timmar till nästa rast. Jag sitter i styrelsemöte. Det jag spontant vill göra, det är ju typ muta, springa, rålande, jaga ut katten genom ytterdörren. Torka upp det där. Och det tycker jag är för mig bilden av varför... Det tar kraft att vara i mötet när man är i Teams-möten. Korta möten, avstämningar. Men när sådana här 4-6 timmars möten läggs digitalt, det är plågsamt. Det funkar ju.
Ja.
Det sparar jättemycket resor, men det är rätt mycket av den totala energin går åt bara till att vara i mötet, tycker jag.
Mm. Nej, men jag håller med. Jag tror att det också i slutändan är de, speciellt de långa mötena, inte lika produktiva, för att man får inte det här utbytet så snabbt. Nej. Utan du behöver fler möten istället för att uppnå samma resultat egentligen.
Mm. Vi samlade en styrelse och hade lite friare diskussioner kring strategiska teman. Och då framkommer det att man i vissa frågor har helt olika perspektiv, vilket man också konstaterar är bra, för att se om att vi är en heterogen grupp, så att vi har ju faktiskt olika syn på det här. Men det framkom ju inte i de här teamsmötena med räcka upp handen, och är det 9 händer uppe så struntar man att räcka upp sin, och sen är det någon som säger något, de andra håller tyst. Så jag tror att det var först när vi fick in alla i ett rum och de fick prata live som de fick lite koll på faktiskt vad har man varandra i olika frågor.
Mm.
Vi har ju pratat om 2 svåra tillfällen, 27-28 och sen så våren 2020.
Ja.
Har du också någon sån här minne av en vändpunkt när i något svårt läge vänder, och vad hände då?
En av de grejerna var just det här med att vi satte ett jättestort kontrakt, fick dubbla omsättningen på det året bara genom att, men med det här hållhaken att du ska göra på 11 dagar. Och det var ju inte bara roligt att man gjorde en omsättning, och det var, liksom, det var bra för verksamheten också att man fick sätta det som man har byggt på prov.
Mm.
Det tror jag betyder mycket för alla som driver en verksamhet, att okej, jag har en idé. Jag bygger en grund. Är grunden solid?
Mm.
Och vi har ju under åren haft flera sådana här eldprov, eller vad vi ska kalla det för. Men självklart, liksom, vi har ju också suttit, jag tror vi satt efter 7-8 år när vi drivit eget. Det är ju trögt. Nu har vi liksom kanske lagt tillsammans 40 manår, om du inte räknar med liksom kvällar och nätter och helger, utan bara räkna dagar på det här. Hade vi inte liksom, hade inte varit smartare bara gått och ta en anställning och jobba, men eftersom vi har trott på det vi gjort och vi tror på det vi gör, så har ju liksom vi har tillsammans under sen vi var små, pratar om mellanstadiet, gjort små egna entreprenörsgrejer, och du vet, jag tror vi var mellanstadiet där vi hade skrivit, programmerade någonting tillsammans, och vi försökte liksom lansera det, och vi skulle gå till Patentverket som tar 10 år och försöka. Men sådana här grejer, det är som att man måste liksom sätta grejerna på prov, det man gör, för att det är minnesvärda, det är det, om man pratar minnesvärda grejer, det är de gånger man sätter det man har gjort på prov, eller man tagit fram en ny produkt, lanserar det och ser det här gick bättre än jag trodde.
Mm.
Ibland inte sämre än man trodde, men det är liksom sådana grejer som man ska inte underskatta energi man får av det här, självbekräftelsen när man gör någonting bra.
Mm.
Det var det senaste, tror jag, kollade på slutrapporten på ett projekt som vi gjorde tillsammans med en kommun i Sverige på att ta bort läkemedelsrester. Det var på tapeten att man slänger i sig något läkemedel, det går igenom en för att det inte ens 1% av det tar kroppen upp, och sen går det ner i avloppet, och idag finns det i princip inga vattenverk i Sverige som tar hand om läkemedelsresterna. Det går rakt igenom verken, ut i naturen, in i fiskarna, så har en treögd Simpsonsfisk som simmar runt liksom i ån. Nej, men det är lite på den nivån. Och de hade satt projektets mål var att vi ska ha 80% rening.
Mm.
Och sen nådde vi över 99%, vilket var helt fantastiskt. Och det var, och till nästan en femtedel av den energiförbrukningen som är, vad ska man säga, best practice. Mm. På att vi trodde på att men vi ska inte göra som alla andra sagt. Det är, jag tror att i affärsvärlden, det känner du säkert mycket igen också, att det är mycket det här att det ska vara så. Det har man gjort i alla år. Mm. Det här är, det är praxis. Hatar ordet praxis. Mm. Det är så här. Nej, men, och det är att man vill ju som entreprenör sticka ut hakan och säga att okej, vi kan göra det på ett annat sätt.
Mm.
För att det är också varför man finns där.
Mm.
Alltså, man måste ju fylla ett tomrum eller skapa en förbättring, för annars är man ju en i mängden, och det tror inte jag är en långsiktig överlevnadsstrategi.
Mm.
Att vi ska vara good enough. Vi ska vara bättre än någon annan. Vi ska göra saker och ting som någon annan inte har gjort. Vi ska vara innovativa, vi ska vara modiga.
Mm.
Ta beslut igen, det kommer till det där. Mm. Men det var ju ett beslut när vi gick in i projektet att vi ska göra det, och målet är satt 80%. Det är inte där vi ska nu. Så vi ska ju briljera. Sen var vi så här, okej, var kommer vi landa? Vi hade gjort lite in-house-tester, så det var inte så här dumdristigt så här, bara iväg, men att man nådde liksom över 99% och kunde samtidigt dra ner energiförbrukningen till nästan en femtedel var ju så här helt fantastiskt. Om man skalar upp sådana grejer, ja, men då blir det ju, då gör det ju en enorm nytta, vilket är roligt att se. Och det, jag tror att de, hela teamet som var med i det projektet, kände ju verkligen att wow, nu gjorde vi ju någonting riktigt häftigt.
Den här kunden, är det den första, du sa det var den första kommunen?
Ja, det var nog den första, det var första kommunen som vi gjorde en sån leverans till.
Ja, det är ju en modig kund också.
Ja.
Hur hittar ni varandra?
Vi hade ju en väldigt lång dialog med dem, och egentligen här handlar det om, ja, men att man ser till att man får de här viktiga mötena så att man kunden får ett tillit till den, speciellt som ett litet företag.
Mm.
Ett litet företag har man inte samma ärvda kvalitetsstämpel eller trygghet som kunden kanske skulle känna om de gick till stora miljardbolag och skulle handla. Men då får du också det som är best practice och praxis och som alla andra har gjort, för att det är vad de är bra på.
Mm.
Och alla har olika affärsidéer, men vår affärsidé har ju varit det att vi ska leverera innovativa reningslösningar för att liksom egentligen göra skillnad på en annan nivå.
Nu så har vi nu liksom tiden mer. Nu har hållbarhet kommit ikapp, det är stort i politiken och så vidare. Vad är utmaningen nu?
Största utmaningen är helt klart rekrytering. Hitta duktiga medarbetare, hitta den här nålen i höstacken. Som, för att vi har märkt att varje ny duktig medarbetare vi får in, så höjs bolaget ett snäpp.
Mm.
Det är liksom, det är ju väldigt fåfängt att tro att allt hänger på en själv som företagsledare. Att företag går bra för att man är en bra chef eller en bra ledare eller ett bra företag eller varumärke, utan alla är ju med och drar det framåt. Så att desto fler och desto bättre duktiga medarbetare man hittar, tror att man kommer kunna nå målet snabbare och på ett bättre sätt. Så att det är bättre att ha 10 kloka huvuden än 2.
Mm.
Så är det ju. Och hur ser du själv? Liksom? Vad är de viktigaste framgångsfaktorerna i företag som ni har varit i kontakt med? För ni är väl i kontakt med tusentals företag.
Jag skulle säga att du är på frågan med rekrytering där.
Ja.
För det är ju människor som åstadkommer affären och förändringen och utvecklingen av affärsagendan och så vidare. Och jag brukar också säga att ju större grad av osäkerhet i den miljö man verkar, desto högre grad av mångfald eller oliktänkande behöver man för att undvika flocktänkande där man bortser från möjligheter eller underskattar risker.
Vad lärde du dig på ditt första jobb?
Jag lärde mig att det var ett hund- och kattpensionat. Jag fick lära mig att städa med miljövänliga rengöringsmedel, främst såpa. De andra fick man använda i speciella fall. Jag lärde mig att lyfta korrekt, att vara rädd om kroppen, rak rygg och böjda knän sitter fortfarande. Det var mycket städning. Älskar djur. Jag lärde mig en del om djur också. Och det kan man använda på människor också. En del saker som gäller katter och hundar. Det gäller också barn och vuxna och kollegor. Så att det finns lite där att hämta. Jag startade i företag 1999. Var mamma ledde med mitt andra barn. Det var nyekonomin, så jag hade honom under armen. Och vi raggade 12 miljoner i riskkapital. Och jag kan säga, sen när jag såg den här filmen The Social Network. Mm. Alltså det handlar om en stor business. Det är ju Facebook. Men jag kunde bocka av alla fel. Alla misstag. Vi hade gjort alla innan jag klev av den där grejen. Men jag skulle dela ut ett råd från det här, så är det att skriva tidigt. Gör upp mellan er grundare.
Mm.
Hur ska pengarna delas? Vem äger vad? Och som grundare så behöver man ju också lite vägledning. Att skaffa sig en klok styrelse eller åtminstone en ordförande som inte är kompis, utan som kan komplettera med den erfarenheten man själv inte har. Egentligen tycker jag att det är så roligt när du berättar om den här erfarenheten, dubbla omsättning på 11 dagar eller någonting. Mm. Så någon sån här kris och utveckling, om det är någon war story till, för det är ju de här storytellingen som är det bästa egentligen.
Vi har ju så mycket roliga grejer. Men
Sjörgårdförråden var också kul, tycker jag.
Alltså, det här är ju så här, när vi flyttade upp, då får tänka på att vi tar över en internationell verksamhet som har backat i då, det blir väl ungefär en, om det här är 2007-2008, så har det backat ungefär 14 år, 15 år. Mm. Mycket pengar som stoppats in. Först var det en väldigt, väldigt fin person i Uppsala som egentligen grundade bolaget, som är pappan i bolaget. Inte uppfinningen, men utan en serieentreprenör, mycket så här, filantrop. Mm. Och men då tog han in en massa investerare och körde racet. Då var det utvecklingstiden, om vi säger så, 10 första åren. Mm. Det var typ 93 till 2003. Mm. Under åren kom det in, för att få in mer pengar var det flera investerare. I slutet var det så här att rent ut sagt, vi kunde inte köpa en penna utan styrelsemöte, för alla hade, eftersom det har backat så mycket, så hade ju alla en åsikt. Och du vet ju av det vägt företag och externa investorer hur det kan bli. Så att, och där klev ju då en annan svensk investering och köpte ut alla andra, men han grundaren stannade kvar som då styrelseordförande. Och det var ju egentligen någonstans runt 2000-2001 som vi lärde känna honom, så att det var där vi kom in och egentligen började jobba på bolaget innan liksom exjobbet, så under exjobbet och sen efter exjobbet. Nej, men och då köpte han ut, och då var det den delen man skulle försöka kommersialisera det, säg mellan 2002-2003 till 2007-2008. Så att, men det som inte, och när vi skulle ta över, det var det så här, okej, vi fick möjlighet att ta över bolaget, men vi hade inga pengar att köpa det, så det var ju att vi hade en uppgörelse över en viss tidshorisont framåt. Så att det är utmaningen att säga att vi ska avveckla ett, eller inte avveckla ett bolag, vi ska ta över ett bolag som har produkter, IP, produktion, lager, allting sånt. Mm. Du har inte råd till en hyra, för du har inget jobb då, för du går ju ut och blir entreprenör utan pengar eller investerare. Jag flyttar upp från Linköping till Stockholm, Berus flyttar upp från Malmö till Stockholm, vi tar med oss allting upp till ett skaffa ett körgårdlager och har den initialt som en hemlig produktionsyta för att kunna leverera reservdelar och sånt till befintliga kunder. Det ska bli utkastade därifrån, för man får inte vara där. Det är bara ett lagringsutrymme. Och samtidigt liksom försöka få snurr på verksamheten för att kunna betala hyra och såna grejer. Men det roliga var ju också att när vi flyttar från det första kontoret till det andra kontoret blir det, då har vi liksom, då har vi fått äntligen så att vi kan ha ett eget lager och sånt. Så det var en kontorsyta, vi satte upp en hyllsektion så att andra bakom hyllorna blev det vår produktionsservice del, och sen var det kontor på framsidan, så att man var ju tvungen att tänka sig för om man skulle borra eller sånt, så att det inte stör telefonin. Men dagen det är också en grej som man lär sig, inte göra stora saker på en fredag är jättebra exempel. Vi tömmer körkortlagren, och det här nya kontoret ska vara på Medborgarplatsen, typ allt är ställbegärligt mitt i liksom söder och Stockholm innerstad. Så att då kommer det fraktbolag lastar av 12 pallar på en lastbrygga med en lasthiss. Första pallen tar vi med palldragaren i lasthissen. Hissen sjunker 2 decimeter och hänger sig. Så då har vi liksom 11 pallar plus en pall i hissen på en lastkaj mitt på söder en fredagkväll. Och du ringer liksom så här jourmontörer på, så de kommer inte ut, för det är ingen för människa som sitter fast.
Nej.
Då sitter du där, mamma. Okej. Okay. Då tar vi skift. Då sitter vi där och liksom tar skift på lastkajen tills det blir måndag i princip.
Åh, herregud.
Ja, det är så att också det kan vi ta som ett sista tips, är att gör inte så här stora grejer på en fredag eftermiddag, för att när någonting inte går som tänkt så får du inte hjälp.
Nej.
Då sitter du där, så att det var ju liksom, då satt vi där tills måndag morgon när vi kunde ringa en vanlig jourmontör som gick dit, du vet, tryckte in en skruvmejsel, hissen gick upp 2 decimeter och sen var det klart. Jag tror på plats jobbar de där en kvart, men de åker inte ut på jour på helgerna när inte en person som sitter fast i en hiss. Så att det var en upplevelse.
Tack för ett roligt och lärorikt samtal.
Tack detsamma, jättetrevligt.